Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Säga.
Alltså, katastrof. Det har ju hänt så sjuka grejer detta året som nu förhoppningsvis börjar bli lite mer positivt. För nu har det ju faktiskt hänt lite positiva saker i Sverige
i alla fall. Ja. Eventuellt i Europa också.
Mm. Men ska vi börja gå igenom lite typ. Vad har hänt 2020?
Det tycker jag låter bra. Året började väl med fortsättning på förra året. Det var att virusen började spridas i Kina. Men Kina valde att inte rapportera om saken. Skogsbränderna fortsatte härja i Australien. Och vad var det? 1 miljon djur som dog.
En miljard djur.
Det var många i alla fall.
Väldigt mycket djur.
Mm. Ja, man minns ju tydligt de här bilderna på koalorna. Mm. Som var så jävla brännskadade. Och
den som hänger i stängslet.
Ja.
Alltså det är det värsta jag sett.
Ja. Och det var någon cyklist som plockade upp en koala från glödande mark och, och någon som var hos veterinären och hela skinnet på nosen föll av, så de var det har ju varit mycket protester, eller mycket, ofantligt mycket protester i USA med George Floyd.
Det har ju blivit jättestort.
Det har liksom dragit upp.
Alltså det har ju alltid varit stort. Såklart. Med rasism och allt det här, men nu har det ju kommit igång igen.
Ja.
Och det är ju demonstrationer i Sverige också.
Precis. Det har ju varit mycket demonstrationer i USA. Corona har ju fortsatt att sprida sig över hela världen. Och världsekonomin håller ju på att falla. Och det är mycket. Och nu för inte så länge sedan så det här lagförslaget blev ju verklighet i Hongkong. Så det blev ju massprotester där också. Eller de försökte väl, men corona hindrar dem.
Men du som är så insatt i sånt här.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det är som har hänt i Hongkong.
Nej. Men det, alltså jag kan inte alla detaljerna. Men du vet, från första början så var väl Hongkong brittisk koloni. Och sen så blev de ju, eller de självständigt förklarade sig själv ifrån England. Och de tillhör ju, de går ju under Kina fast ändå inte. De är ändå självständiga. Och alltså, Kina gillar ju inte det. Och de har ju försökt ta tillbaka Hongkong, eller vad man ska kalla det, hur många gånger som helst. Nu har de ju fått igenom att Hongkong ska gå under kinesiska lagar till 100%. Och de ska även ha de här systemen som de har i Kina, där de har full kontroll över hela befolkningen.
Men alltså, blanda ihop, är det Korea som är... Det här får vi klippa bort om jag inte... fattar. Mm. Men vem är det, han som är diktator?
Det är Nordkorea, Kim Jong-un.
Ja, och det är inte Hongkong då?
Nej, det är inte Hongkong.
Nej, då har jag blandat ihop dem.
Nej, det är Nordkorea. Men där händer det också grejer mellan Nordkorea och Sydkorea. Det är väl, medan vi spelar in detta, så vet man ju inte riktigt vad det är som händer. Men Sydkorea och Nordkorea, de samtalar 21 gånger per dag om lite allt möjligt. Det är så här en speciell telefonlinje. Nu har Nordkorea slutat svara i telefon.
Oj.
Mm. Så vi får se vad som händer där. Och sen har det ju varit Kim Jong-un. Har inte synts på då 3 veckor.
Och just det, det är ju som att han är död. Typ försvunnit och sånt.
Precis. Och sen så har det dykt upp lite klipp på honom där han inviger något. Nu det här är ju säkert fel, men något köpcentrum typ.
Okay.
Alltså så. Sådana små jippon. Men när jag hörde det så tänkte jag att fast de bilderna skulle kunna vara från när fan som helst.
Jaja.
De väljer ju den, alltså det är ju han som styr medien där. Men sen har det ju hänt positiva grejer också. Yes.
Det har det ju.
Ska vi börja med Sverige?
Linköping.
Linköping.
Vi börjar med Linköping.
Det 16 år gamla mordet har nu äntligen fått sin lösning. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Jag kommer ihåg så tydligt när det hände. Och jag har i alla år funderat på varför. Inte så mycket vem egentligen, men varför hände det? Varför valde någon att döda en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna?
Nej, alltså jag har också tänkt på det. För att det är ju två helt olika människor.
Mm.
De känner inte varandra. De har bara råkat vara på samma plats, samma tidpunkt.
Ja. Jag tror att han har försökt döda pojken, eller håll på med det. Och så kommer Anna-Lena cyklandes och ser vad som händer och försöker ingripa. Och då väljer han att döda henne också.
Det tror jag med.
Ja. Och sen så tänker jag på det här med att det var ju en gammal barndomsvän eller ungdomsvän som i januari i år såg den här fantombilden och tyckte det var så bekant. Och sen såg hon bilden på mössan. Och det var så självklart för henne bara att, ja men det är han.
Det är han. Detta visste inte jag.
Nej, det här det så pratade de om på presskonferensen igår. Och hon har uttalat sig anonymt i Expressen. Men hon är tydlig med att det är hon som har
men så hon visste honom. Innan detta kom, innan polisen tog Daniel Nyqvist som mördaren heter. Han har erkänt.
Mm.
Så hon tipsade polisen om honom.
Ja, men
detta
så här.
Visste inte jag.
Nej, men då ska jag berätta lite kort hela historien. 13 januari, med reservation för någon dag fel där. 13 januari ringer hon den här tjejen, för hon har sett de här bilderna. Hon såg bilden på fantombilden och hon såg bilden på mössan. Hon kände igen mössan direkt. Han gick runt med den alltid. Han hade alltid den på sig. Så det var självklart för henne att det var hans mössa.
Men vänta lite.
Mm.
Varför kom hon att titta på den här fantombilden 16 år senare?
Oklart, ytterst oklart.
Och att hon kommer ihåg det?
Ja, jag vet. Jag har tänkt på det också. Alltså jag vet ju att jag hade några klasskompisar i högstadiet och sådär som hade, ja, de hade mössa och keps på sig, men inte fan hade jag känt igen vilken mössa det var de hade.
Det känns lite som att han kanske har erkänt för någon. Han har försagt sig någonting.
Ja precis. Ja.
Ja.
Men så var det också att hon visste att han hade ett överdrivet intresse för knivar och han hade alltid butterflykniv på sig. Alltid.
Och det var mordvapnet?
Det var mordvapnet, yes. Hon hade ett otroligt samvetskval, men hon ringde polisen och tipsade om det här. Polisen sa väl att det här var egentligen inte ett tips som stack ut, men de valde att följa upp det ändå. De har fått in många, många tips genom åren, men de har inte hunnit följa upp alla, men det här valde de att ändå följa upp. Så ett par dagar senare så kallar de Daniel till topsning och förhör. Och det skulle hållas den 27 januari. Men han dök inte upp. Det låter ju lite sådär, men polisen sa att det är inget ovanligt. Det händer hela tiden att folk inte dyker upp. Så ja, det var det. Men då valde de att ändå gå vidare med detta. De kontaktade en släktforskare, en professionell släktforskare. Och med hjälp av honom så gjorde de den här familjesökningen. Först kollade de på den här, vad heter den? Den här stora databasen som Google äger, som hjälpte till i sökningen med The Golden State Killer här om året.
Jag vet inte vad hon heter.
Jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är den största. Ja. Men de fick ingen träff där. Nej. Sen gick de vidare till två andra. Och då fick de träff i en databas som heter Family Tree. Där kunde de så, nu vet vi att det är en utav dessa två personer.
Kunde de ringa två in? Då?
Jajamän, så det var två stycken möjliga. Och då valde de att gripa dem. Och det var ju inte så länge sedan, det var en morgon. Så det var Daniel och hans bror. De blev gripna samtidigt. Nej, det blev de inte. Daniel blev gripen, broren blev väl gripen i sin frånvaro och gripen då på eftermiddagen. Men Daniel erkände direkt. Och än så länge, som sagt idag när vi spelar in, så vet vi fortfarande inte motivet. Men det diskuteras ju hejvilt främlingsfientlighet.
Vi vet ju inte heller vad han kommer bli dömd, hur länge han kommer få sitta. Och det sjuka i Sverige är ju att det antagligen kommer bli ett lägre straff för att det är så länge sedan.
Ja, precis. Jag kan tänka mig det också bara för att...
Ja, det är så länge sedan, bla bla bla. Ja, han borde få ett högre straff för att han har levt ett normalt liv.
Ja, han har hållit sig undan i 16 år. Men det positiva är att han var 21 när det här hände. Han hade fyllt 21 i början av året och det här hände i oktober.
Mm.
Det innebär ingen straffrabatt.
Nej, för det var vi rädda för.
Ja, gud, bara, det var det första vi tänkte.
Nu kommer han bara få något år.
Ja, liksom. Precis. Ja, men gud, även om han är 37 idag så hade han varit under 21 så hade han kunnat få sådär 2 år. För att han var ju ung när det hände.
Ja. Ska vi gå över på Palme eller?
Ja. Ja, nu, vi måste prata om Palme.
Vi måste prata.
Ja, vad tänker du, Julia?
Nej, vad ska man börja? Jag kan ju ärligt säga att jag inte är jätteinsatt i Palme.
Mm.
Jag har typ inte orkat ta tag i det, för det är så jävla stort. De har hållit på med den här utredningen i 34 år.
Ja.
Så jag känner bara, nej, alltså jag kan inte ta in så mycket information,
nej.
Typ.
Nej.
Men jag vet ju allt om Christer Pettersson och ja, alla som nu.
Ja.
Och nu har de ju då kommit, nu gick ju polisen, eller vad är det, utredarna?
Åklagaren.
Åklagaren. Gick ut med att vi har en lösning.
Ja.
Allt, nu ska vi visa alla vem den verkliga mördaren är.
Ja.
Alltså kommer de då med Stig Engström, Skandiamannen. Och det första jag gör är, jag söker på den här mannen.
Mm.
Läser lite om honom och känner direkt att, alltså nej.
Det stämmer inte.
Nej.
Nej.
Och hur kan de ens, de har hållit på med det här i 34 år.
Ja.
Och bara... Världen så här, nu Sverige, hela världen kommer vi gå ut med den verkliga mördaren. Och sen bara antiklimax.
Ja, exakt. Antiklimax är helt rätt ord. Alltså, ärligt talat. För nu får jag tydlig med att det här är våra åsikter. Och det är baserat bara på de sakerna vi har läst, hört. Och det är inte nödvändigtvis det som rapporterats i de stora medierna. Men alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag får uppfattningen av att Stig är endast ett vittne.
Mm.
Han, av slump, så var han på plats. Jag är helt säker på att han inte är mördaren. Jag tror personligen på Sydafrikaspåret. Det är så mycket kring det som stämmer in bättre. Men det känns som att det är så typiskt svenskt att man kan inte tänka på det stora. Utan nej, men Stig var närmast, han var det. Ja, men då hade det lika gärna kunnat vara Lisbeth. Alltså, om man ska vara så. Det är pinsamt. Vad har polisen gjort i 34 år? De har inte utrett ett mord i alla fall. De har suttit där och druckit kaffe.
Och den här Stig tog ju livet av sig år 2000. Så han är väl död i 20 år.
Ja.
Så det är liksom, jag känner bara, det här var något enkelt för att de ska kunna släppa det.
Ja.
Men vill man inte få veta sanningen?
Nej, men precis.
Nu är det som att de bara, men vi tar han är ändå död. Så... Ja,
det är enkelt.
Ja.
Man slipper rättsprocessen liksom.
Mm.
Men du, läste du att det var en advokat som uttalade sig om detta? Eller om det var en försvarare. Han sa ju det att det här skulle kunna vara förtal av död person. Mm. Och han vill gärna ha en utredning på detta. Så, och att någon går igenom palmutredningen och får då eventuellt åtal för förtal av död person.
Mm.
Men då tänker jag att en utredning, världens längsta mordutredning genom tiderna, ska en...
Granska det.
Ja, alltså, precis. Det kommer att ta sån tid.
Det är nästan komiskt typ. Alltså, den personen kommer ju liksom få jobba tills den är 100 år.
Ja, precis. Alltså. Precis. Ja, men de får ju ta en 20-åring för att det ska hinnas med under en livstid. Och sen ska det eventuellt bli åtal. Alltså förlåt, men jag tror att åklagaren som gick ut med den informationen och så vidare och de personerna, de kommer tyvärr inte leva längre när den granskningen är färdig.
Nej. Och det som jag tycker talar mest mot att det inte är Stig, det är att han hjälpte ju Lisbeth och Palme när han var skjuten.
Ja, precis.
Så jag tänker, hur fan tänker de? Ska han då först ha skjutit honom, sprungit iväg och kommit tillbaka bara några sekunder efter att han blev skjuten?
Ja, precis.
Och ingen har sett att det var han?
Nej,
jag bara, va?
Nej, precis. Och jag tänker, Lisbeth var ju där. Hon såg ju. Alltså, jag vill minnas att det var ett vittnesmål För det första, Lisbeths första vittnesmål spelades aldrig in. Man vet ju inte exakt vad som har sagts.
Mm.
Det är ju skrivet i efterhand. Du nämnde det här intressanta med att Lisbeth uppger att hon har sett en man i blå jacka. Jag har fastnat på den delen att hon från början ska ha sagt att det var två personer.
Jaså.
Ja. Mm. Och då tänker jag på Skandiamannen hade en rock på sig.
Svart rock.
Ja, förlåt, ja. Skandiamannen och Stig är ju samma person. Ja. Ja, en rock. Hur skulle han då sprungit runt hörnet och bytat jacka? Mm. Det blir ju lite, det är ju också lite märkligt.
Det är det han måste ha gjort i så fall. Och ja. Hur ska han då kunna komma direkt efter? Ja. Och ingen ser att det är han. Han har hunnit gömma mordvapnet också. Ja. För det har de ju aldrig hittat.
Nej, nej. Och sen så tänker jag på den delen också. Att Lisbeth ska ha sagt att det var en, vad ska man kalla det, en missbrukare, en väldigt sliten person som utförde dådet. Vilket också är motsägelsefullt mot att hon från början sa två personer. Men strunt samma. Och polisen väljer då att göra en så kallad line-up, en konfrontation heter det på svenska, va?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, men jag fattar vad jag tror det heter. Ja. Och då väljer de ju att ta, nu vet jag inte hur många personer det var, men vi säger 10, för det är ju det klassiska i film. Liksom.
Mm.
9 helt vanliga personer, några var civilklädda poliser, några lite andra människor. Och så en missbrukare. Det är väl klart att missbrukaren Christer Pettersson blir utpekad. Alltså hade Christer Pettersson levt idag så hade jag unnat honom det största skadeståndet i modern tid. För att han har ändå levt med det här att typ 80% av befolkningen tror att det är han.
Han är Palmemördare.
Ja, precis.
Jag tycker så synd om honom.
Ja, det gör jag med. Och jag tycker synd om Stig också.
Mm.
För att även om han var avskriven som misstänkt så...
Det har inte varit egentligen då. Nej. För nu är han ju...
Precis, nu är han ju utpekad mördare.
Ja.
Så nej, det han var inte avskriven. Det är bullshit. Mm.
Nej, det är riktigt så här fiasko. Det är pinsamt tycker jag.
Man har ju eventuellt tagit Madeleine McCanns mördare. Alltså vilken fucking vecka det har varit.
Herregud. Jag är dock inte så säker på det.
Inte?
Nej.
Berätta mer.
Jag vet inte, jag får bara en känsla av att det är så... När hände Madeleine? När försvann hon?
2007.
2007, det är 13 år sedan.
Jajamän, och hon var 3 år då, så hon skulle ha varit 16 idag.
Jag tror det kommer vara ett olöst fall.
Tror du det?
Ja. Och jag vet inte varför, men jag har bara den känslan av att... det har varit så jäkla många misstänkta, så jäkla mycket... Alltså de har gjort dokumentärer och alltså, alla vet om detta.
Ja.
Och jag får bara känslan av att det kanske är en enkel lösning nu. Precis som Malmö. Eller Palme.
Malmö! Jag tänkte, alltså grejen är, det var det första jag tänkte också. Bara, nej, men de har tagit någon nu för att alltså, de har press på sig. De måste ta någon dag. Det har gått 13 år.
Mm.
Men sen så, när jag har läst det som då... Ja, Aftonbladet och Expressen och de har skrivit så det låter väldigt rimligt för han är dömd pedofil, han sitter för tillfället för ett narkotikabrott och är dömd till 7 år, vet inte hur länge han har suttit och han är misstänkt för andra bortförande av små barn ett litet barn i Tyskland, han bodde till och från i Portugal. Det finns ju vittnesmål från 2007 där någon säger att de har sett Madeleine McCann i en tysk registrerad bil. Den här bilen det handlar om, den sålde den här tyska mannen dagen efter försvinnandet.
Men är det något mer? För jag är typ fortfarande inte övertygad.
Han är pedofil. Han är dömd pedofil. Det vet man.
Det är det enda jag kan tänka. Men vad är det som binder han till Madeleine McCann?
Att han var i närheten.
Mm.
Just det. Nej, nu sitter jag och ljuger också. Så här var det. Han satt i en bar. Var lite full. Det var årsdagen eller någonting sånt för Madeleine McCanns försvinnande. Då sitter han jämte en man i den här baren och säger något i stil med, det var jag som gjorde det. Mm. Och sen så ska han ha uppgett lite detaljer för den här mannen och då kände han att okej, det är det här är, det är för mycket information, så jag måste, alltså för mycket information så att jag måste delge polisen detta. Och då kontaktade han polisen för att berätta det här.
Men Madeleine McCann låg ju så på ett hotellrum.
Ja, det gjorde hon.
Hur har hon tagit sig in där då? Eller vad?
Grinden var ju öppen, olåst. Vet inte om hotellrumsdörren var olåst. Men du, visst var det ett fönster som var öppet?
Ja, det var någonting som var öppet. Ja,
för de hotellrummet var ju så här på ground floor, markplan.
Mm, mm.
Och sen var det ju dörren, sovrumsdörren stod ju också på glänt.
Ja, det var ju som att någon har gått in och tagit henne. Ja. För de andra barnen låg väl och sov.
Ja, precis. Ja. Tvillingarna låg och sov.
Men jag tycker det, i så fall om det är han, då måste han ha hållit koll på den här familjen. Okej, okay, de har barn, för de gick ju så här, föräldrarna satt på restaurang, gick och tittade till barnen var 20 minut.
Ja. Det, alltså jag tror att det är fabricerat, att de gick och tittade till barnen var 20 minut.
Det tror jag med.
Ja. För att ärligt sagt, tänk du sitter på middag med en massa andra personer, de ska gå och kolla till sina barn, du ska gå och kolla till dina barn. Var 20 minut, okej, du hinner beställa, du hinner vänta lite och så går du upp och kollar. Så kommer maten, bara oj, nu har det gått 20 minuter igen, nu måste jag gå upp och kolla. Alltså hålla på så, springa upp och ner ifrån bordet, det tar ju ändå någon minut. Mm. Och visserligen så var rummet väldigt nära, men du var ändå tvungen att gå runt poolområdet och sådana saker för att komma till rummet.
Och jag tänker, alltså, jag har kollat på någon så här dokumentär och då säger de att vi hade ett schema. Alltså vem sätter upp ett schema? Hej, vi ska gå på restaurang.
Ja.
Nu sätter vi upp schemat här först. 18.00 är det din tur.
Ja.
18.20 är det min tur. Alltså nej, det känns jätte...
Ja.
Det har ju säkert gått en timme.
Ja.
Och då har han, alltså då har han ju hunnit en lång bit om han har lyckats med detta.
Ja. Något jag också har tänkt på är att om han till och från budde där, så känner han ju till området. För någon som inte känner till området hade ju inte kunnat gömma kroppen så väl att den inte skulle hittas på 13 år. Men jag läste igår att polisen säger sig ha bevis nu för att Madeleine är död.
Jaså?
Mm. Ja, det stod inte mer än så.
Okay.
Så vi får väl se hur det utvecklas.
Vi får se om jag ändrar mig.
Ja.
Och vi får se om... Om du har rätt.
Ja, jag har alltid rätt. Och men något annat som ändå, jag vet inte om man ska säga att det har hänt 2020. Men alltså det har det typ. Jag satt och läste på Facebook häromdagen. Och jag blev så jävla inspirerad. Så jag var tvungen att printscreena detta. Och jag skickade till dig och till en annan kompis till oss. Jag var inne i en köp- och säljgrupp. Och... då var det en profilbild med en text på. Och jag tycker alltid det är så spännande vad folk skriver på sina profilbilder. Så jag var tvungen att klicka på den här personen. Och då såg jag att det stod på hennes profilbild no vaccine. Och då tänker jag, åh nej, en vaccinmotståndare. Jag måste scrolla lite på hennes profil. Och det gjorde jag. Kom en bit ner. Och då ser jag en text. Alltså, okej. Okay. För det första så skrev hon att mordet på George Floyd var inte på riktigt. George Floyd är en porrskådis som då skulle spela offer. Och polisen som dödade honom, det var en komiker, en verkligen, man ska kalla det D-kändis. Det är programledaren i Cash Cab New York. Ja.
Mm. Du visade mig en bild på dem, de är jävligt
lika. De är fruktansvärt lika, men jag tror det är ren slump. Alltså det är vinkeln och det är ljuset. Ja. Men nu ska jag läsa upp en text som jag hittade här då. Och det handlar om regeringen och Folkhälsomyndigheten. Här står lögnarna och ljuger till det svenska folket. Vadå pandemi? Detta är en influensa bevisligen. Bevisat från så många håll nu av riktiga läkare som talar sanningen. Men Folkhälsomyndigheten vidhåller restriktioner för det över 70 år. Varför, varför, varför? Jo, de vill ha bort så många de kan över 70 år på grund av pensionen. De gör en planerad utrensning. Detta är ett planerat folkmord. De tar livet av sin egna befolkning med onödiga åtgärder. Eller hur ska man tolka detta? Låsa in och isolera typ omyndigförklara 70-åringar. Detta är absurt och kriminellt. Vi har psykopater som bestämmer och styr över oss. Och vi är totalt omyndigförklarade av samma psykopater. De tar till drakoniska, potentiellt dödliga åtgärder helt utan anledning. Hur dör egentligen dessa äldre? Ta reda på detta. För många lever bakom stängda dörrar, isolerade, har fått morfin och slår ut dem helt och hållet och de dör på grund av det. Inte någon influensa. Dessa myndighetspersoner begår grova brott mot de mänskliga rättigheterna. De har fått direktiv ovanifrån och detta handlar inte om de äldres eller någons hälsa. Sveriges strategi går ut på att ta död på så många äldre som möjligt. I denna så kallade pandemi, som inte är någon pandemi utan en influensa, det är bevisat. Det skrämmer upp befolkningen i onödan som vanligt. Dödsfall och insjuknade i influensan detta år jämfört med andra år ligger lägre i år. Det hela är en politisk agenda för det som ej förstått hela upplägget nu. Så vad dör de äldre av? Många är antecknade som covid-19, men de har ej dött av covid-19. Detta är för de vill att folket ska tro på bedrägeriet, så hittar de på. Lägger till alla de kan för att få upp siffrorna och statistiken så det liknar en mördarsjukdom, så att man har grund för insatta restriktioner. Detta är högt kriminellt och måste anmälas. Journalisterna, de är medhjälpare. Det är bara jamsa med, är det så oinsatta i verkligheten eller är det också rädda om sina jobb och inte protesterar mot denna fullständiga galenskap? Nu är Folkhälsomyndigheten i det närmaste desperata. Att ta till vad som helst för att hålla fast vid denna bluff som isolerar och med hög risk kan ta död på äldre. Man måste anmäla dessa myndigheter och personer som är ansvariga bakom denna fake-pandemi för planerat folkmord. Nu får det bli ett stopp på alla lögner angående detta så kallade virus som inte smittar för övrigt. Och alla tilltagna galna restriktioner från kriminella, korrupta regering och myndigheter. De försöker med näbbar och klor att isolera och ta död på våra gamla med dessa onödiga rekommendationer och annat som tas till bakom kulisserna. Utredningar måste till nu. Detta är inget annat än folkmord på de äldre.
Ja, det var det.
Du hörde min inlevelse.
Ja.
Hon skriver mycket med stora bokstäver.
Ja, men riktigt bra läst. Mm.
När jag läste detta så blev jag jätteledsen för hennes skull. Hon lever i tron om att sina konspirationer är verkliga, att hennes tankar är verklighet. Jag är inte avundsjuk på hennes liv, att hon går runt och tror detta på fullast allvar. Och jag scrollade självklart vidare och följde henne på, gud vad jag stalkat henne, följde henne på olika sidor där hon har debatterat sin åsikt.
Har hon någon som tycker med henne?
Ja, det har hon. Hon har fått 106 likes på det här inlägget. Hon har ju nästintill bara såna här kompisar.
Jag undrar bara vilket psykhem hon ligger på.
Ja, hon har brutit sig in på personalens kontor för att
lånat en Facebook eller en dator som kunde logga in på Facebook.
Ja.
Och jag tänker, alltså allt hon skriver så här, detta är fejk, detta är inte sant. Vadå, är du läkare eller? Har du tagit reda på saker?
Ja.
Nej.
Nej.
Antagligen inte.
Nej, nej, jag tror inte det heller.
Nej.
Hon som, jag ska inte säga ganska många, men ett gäng andra människor i vårt samhälle tror ju också att 5G-nätet har med detta att göra. Det skrivs ju jättemycket om att Wuhan var bland de första områdena att testa 5G. De satte upp stora master där för att hjälpa sjukvården. Och vad hände då? Jo, ett virus började spridas i samhället. Eller då, virus, det är ju uppenbarligen inte ett virus, men en sjukdom som skulle spridas av 5G-nätet. Och det är därför det drabbar de stora städerna värst, för att de har 5G-master nu. Men det är ju så motsägelsefullt också, för i andra inlägg skriver hon att det är vaccin som sprider den här sjukdomen. Så jag får faktiskt inte riktigt ihop det. Mm. Det är lite spretigt.
Hon vet inte själv riktigt vad hon babblar om. Men det kan ändå inte komma ifrån mig att tänk så har hon rätt. Tänk
jag
så
vet,
det är du och jag som sitter här och blir så här om 20 år. Ja. Det var detta som utläste det.
Ja, precis. Jag tänker det också. Ja.
Tänk vad sjukt.
Det har varit så jävla sjukt. Vilka jävla idioter vi är då.
Då har vi suttit här och bara, fy fan, hon ligger på psykhem. Ja. Och så är det vi som
så är det vi
har
som
gått
är,
på allt.
Ja,
liksom.
Vi är dumma och blåda och tror på allt myndigheterna säger. Men alltså jag har ett otroligt stort förtroende för den svenska regeringen oavsett vilket parti som styr. För att alltså Sverige är statistiskt sett världens mest demokratiska land. Och det får man väl nästan säga att det är lite på gott och ont, för att vi har ju omröstningar om allt. Vi medborgare är ju inte riktigt med och röstar i allt. Det är ju riksdagen som gör det. Men det är ju, här går ju ingenting igenom utan att det har gått en vända genom riksdagen. Och det är ju bra, men det gör ju också att shit tar tid. Men i alla fall, det gör att vi får så höga poäng på den här skalan att vi anses som världens mest demokratiska land. Och det är även, och sen jag tror om det är Norge, Danmark och Tyskland som också har jättehöga poäng.
Då måste ju alla länder ha gått med på detta. Okej, nu börjar vi, nu ska vi fejka denna
pandemin. Ja, precis. Och så det är ju, men det är ju så sjukt. Mm. Det är alltså, jag tror inte att det är en liten grupp människor som sitter och styr alla världens ledare.
Det är en influensa, ja, det är en sjukdom, det är något som sprids. Det är väl helt normalt att, alltså alla sjukdomar har ju någon gång spridits.
Ja.
Varför skulle det vara så att den här sjukdomen kan man dö av om man är svag eller gammal eller har underliggande sjukdomar?
Ja, precis.
Varför skulle det vara fejk?
Ja,
det är ju något så naturligt. Ja, alltså, även fast det är tragiskt så är det ju naturligt.
Ja.
Det kommer säkert hända 100 000 gånger till.
Ja, men där hade hon ju också en teori. Sådana här sjukdomar började spridas 1918 i samband med, ska vi se, kan det ha varit spanska sjukan? Tror jag det var.
Ingen aning.
Nej. Nej, men jag tror det var den som härjade då. Och då började man ju hålla på med vacciner och så. Och då menade hon på att det var den som vaccinet som tog död på alla de här människorna. Inte sjukdomen, för att ett virus smittar inte. Hennes teori är också att cancer fanns ju inte innan 90-talet. För att det var ju, då började GSM-masterna poppa upp. Och det är det som sprider sjukdomar i vårt samhälle. Sen kom ju då 3G-masterna och fågelinfluensan. Sen kom 4G-masterna och svininfluensan. Och nu då 5G-covid-19. Mm. Det stämmer ju inte riktigt i tid det hon säger, men det är hennes övertygelse. Det finns mycket på Facebook. Alltså.
Ja, det, man ska inte riktigt läsa.
Nej, men det är så spännande för att alla kommer verkligen till tals på Facebook. Mm. Alla kan göra sin åsikt hörd, vare sig folk vill höra den eller inte. Sen tycker jag det är så jävla spännande också hur folk pratar svenska då. Verkligen utnyttjar sin yttrandefrihet.
Ja.
Men de glömmer bort de andra delarna, eller de andra lagarna om att du inte får lov att kränka folk. Och det finns förtal och så vidare. Det är det som bortblåst, för att folk utnyttjar yttrandefriheten. Som är då Sveriges fjärde och yngsta grundlag, va?
Men det jag tycker nästan är sjukast på Facebook.
Ja.
Det är när folk, alltså det är en så här artikel eller någonting och det blir en debatt. Och ska folk lägga sig i bara, jag har inte riktigt läst om detta. Men detta tycker jag.
Jag vet!
Bara, för fan, uttala det inte om du inte ens vet vad det handlar om.
Nej, jag vet!
Jag bara, då ska man tycka till. Ja. Fast man vet inte vad det vet. Står.
Jag vet, och dessa, och så fort man, och det faktiskt är en lite vettig debatt i kommentarerna, då tappar den ena personen liksom tråden, vet inte vad den ska säga längre för den är överbevisad, och då börjar personangreppen. Bara, men snälla, nej, jag är inte dum i huvudet och ful för att jag tycker detta. Kom med konkreta exempel och byt inte ämne till vilket vin som var godast förra veckan. Mm. Alltså, nej, men snälla. Mm.
Jag har till och med sett sådana som kommenterar, hej, kan någon berätta vad det är som har hänt? Men sök på nätet.
Ja, eller fucking läs artikeln. Ja,
men då är det folk som verkligen skriver, okej, detta har hänt, bla 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 bla.
Ja.
Alltså, jag fattar inte hur man orkar lägga sin tid på att hjälpa någon när det är ett klick bort.
Precis, liksom. Precis.
Läs på, sen kan du yttra dig
om
du har någonting du vill säga.
Ja, men precis.
Nej, det är så konstigt.
Ja. Men samtidigt, jag älskar att läsa det.
Ja, du hänger mycket där och
läser. Ja, det gör jag. Alltså det är det första jag gör när min sambo går hemifrån. Det är in på Facebook och läsa kommentarer. Mm. För jag liksom, jag vet inte om jag ska säga att jag inte får göra det egentligen. Men det är, alltså jag blir så jävla upprörd. Framförallt när det handlar om, när det handlar om ett visst parti och deras stödjare. Då blir jag, alltså jag blir galen. Jag blir så jävla arg. Och jag kan, det har hänt så många gånger om min sambo har stått i badrummet. Och så har jag suttit och läst på Facebook. Och då kommer jag in och börjar skrika i badrummet för att jag är så jävla arg. Och han är så trött på det, så jag får liksom, jag himlar lite med det. Men det är, alltså det är underhållande. Och det, men samtidigt är det också skrämmande. Det är alltså åsikterna många besitter. Och det här, jag vet inte, oförmågan att debattera och acceptera andra människors åsikter.
Mm. Jag brukar inte kommentera på Facebook. Jag har gjort det en gång.
Jag vet.
Det var ju hela Paolo Roberto-grejen. Och det tog ju över mitt liv.
Ja.
Alltså jag var så arg och jag lade ner så mycket tid under ett par dagar liksom. Så både du sa ju till mig, nu får du fan sluta. Ja. Och min sambo sa också, bara, du kan ju för fan inte sitta och lära upp människor på Facebook. Nej. Jag bara, jo men jag måste, för de fattar ju ingenting. Alltså, och jag grät typ för jag var så jävla arg.
Ja. Men jag förstår dig.
Ja, men då fick jag bara, nej jag måste sluta.
Men du fick också ta mycket skit på Facebook från män. Det var
kvinnor också.
Kvinnor också. Ja. Det var så onödigt och jag förstår inte. Hur kan ni stå bakom prostitution? Ett betalt övergrepp.
För att de köper.
Ja.
De
ja.
Som stöttar, det är de som köper.
Ja.
Jag är nästan helt säker på det. Ja. Och sen är det äldre kvinnor som kommenterar. Jo, men det är kvinnans fel.
Hur kan alltså, det vara kvinnans fel?
Nej, och då var det ju en kvinna som jag skrev till. Ja. Jag gick in och kollade, hon hade en dotter.
Ja.
Så jag skrev till henne, jag ser att du har en dotter. Hur hade du känt om det var hon som sålde sex? Då fick jag inget svar.
Nej,
hon svarade aldrig mer.
Nej.
Så jag träffade väl en öm punkt där och fick henne att kanske fatta lite.
Ja. För mig är det självklart att om en man betalar en kvinna för sex i pengar, han betalar ju henne för att ha sex med henne. Hon vill inte egentligen.
Han betalar för ett samtycke.
Precis. Ja. Exakt.
Betalar, hon vill inte ha
Nej.
Sex med dig.
Precis. Och hon är förmodligen pressad av någon annan att göra det här. Hon har, i många fall har hon inte valt själv att vara i Sverige och sälja sin kropp. Det är ett övergrepp. Det är våldtäkt.
Mm.
Så jävla enkelt är det.
Och det finns alltid någonting bakomliggande. Ja. Det finns ingen, även om någon säger det finns ingen tjej eller kille som säljer sex för att de tycker att det är nice att ha sex.
Nej.
Absolut. Aldrig, jag kommer aldrig gå på det. Det finns säkert sådana som säger det och jag har sett dokumentärer där kvinnor säger det. Mm. Men de kommer komma ut om några år och bara, jag mådde så dåligt under den tiden.
Precis.
Det är missbruk, det är sexuellt utnyttjande när man varit barn av andra.
Ja.
Man har ingen respekt för sin kropp, man tycker man, alltså man har liksom...
Man söker lite bekräftelse, eller vad man ska kalla det. Ja.
Det är alltid någonting bakom.
Mm. Det är det. Och de kvinnorna som, precis som du säger, som säger att ja, men jag gör det för att jag tycker det är nice. Nej. Det är väl fel. Jag gör det för att jag vill.
Mm.
Exakt som du säger. Om några år så kommer de inse själva också. Att oj, det här gjorde jag för att jag mådde så jävla dåligt.
De kanske inte ens vet om det själva.
Nej. Men precis. När du är mitt uppe i det så tror jag inte att du förstår det. Och det gäller också, jag tror det gäller även psykisk ohälsa och så vidare. Medan du är inne i den här fasen så är det, du förstår inte själv hur jävla dåligt du mår.
Nej.
Det är när du kommer ut på andra sidan så bara, oj.
Du får ett perspektiv.
Precis.
Shit.
För det är ju en vana. Man vänjer ju sig vid att må som man gör.
Mm.
Och tror att det är så det är.
Ja. Och det här att, jag tror att det är väldigt många som har blivit utnyttjade, våldtagna, vad som helst. Särskilt som barn. Alltså vad som helst. Man har tappat respekten både för sin kropp och för andra människor.
Ja.
Då liksom... Sex är ingenting för dem.
Nej.
För att det har någon redan tagit ifrån dem. De har redan tagit rätten ifrån att om jag får göra typ vad jag vill.
Mm.
Då är det säkert många tjejer som känner att då kan jag tjäna lite pengar på detta så får de göra vad de vill. Det är väldigt många som har det som ett självskadebeteende. Du ger dig ut till en annan man. Man vet inte riktigt vad som kommer hända. Och det är det man använder.
Ja,
som exakt. Att skära sig, som att missbruka någonting. Man använder, man säljer sin kropp för att man har ingen kontroll då.
Nej.
Och då får någon annan skaden.
Ja.
Och så tjänar man lite pengar på det. För att det är den enda rätten som tjejen har. Ja. Att jag kan ta betalt.
Och jag menar, mår du så dåligt som du gör också. Att försöka hålla ett jobb då. Så du tjänar dina pengar på det sättet. Det är inte det lättaste.
Nej, det är sjukt. Det är äckligt. Det är... jag blir så arg bara jag tänker på det.
Ja, men, det blir jag med. Men det här blev ju inte riktigt, det här var inte riktigt det vi skulle prata om.
Nej,
men nu blev det så. Ja.
Men blir det en summering av 2020 än så länge?
Ja, precis.
Vi är ju bara i juni så det är halvåret kvar. Så.
Ja, precis. Herregud.
Ja.
Är det här säsongsfinalen som händer nu? Det har varit kaos men nu börjar alla lösa trådar knytas ihop med de här utredningarna. Och snart. Är det över då eller? Eller vad är det som händer? Vad händer efter säsongsfinalen?
Kommer, vi får se helt enkelt.
Ja. Kommer det aliens? Ja, men det har ju hänt någonting hela tiden under de här första 6 månaderna på året.
Vi får köra ett till sånt här avsnitt i december, januari.
Ja.
Så får vi liksom köra härifrån till summera andra halvan. Ja. Det blir spännande.
Men det var väl allt det snack vi hade för idag.
Men ni kan ju följa oss på Instagram där vi heter
dosnack_podcast.
Och på vår mail där vi heter
dosnack_podcast@hotmail.com.
Så hörs vi där.
Ha det så bra.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.